välkomna till en EM-special med experten Martin Frändesjö på plats i Split. Du också. Vi hittade varandra i labyrinterna här i Gamla stan. Det är vackert här.
Ja, det är fantastiskt här. Det var en 6-7 år sedan var jag senast. Så det är lika fantastiskt som då, även om det är en helt annan årstid.
Ja. Den här, så här mästerskapsspecial brukar vi alltid köra. Men det brukar vara Per Johansson som vi har plockat in då.
Mm.
Är det stora skor att fylla, Johanssons?
Ja. Han är anlitad över hela världen nu.
Ja,
inte han är som expert, så, ja, precis. Så, det är inte lätt att fylla Pers skor, men jag ska göra mitt bästa.
Det kommer säkert gå bra. Martin, du bor i Norge nu.
Jag bor i Stavanger.
Ja, och gjort det i många år.
Ja, detta är 7:e året totalt, ja.
Mm. Jag tror inte vi behöver presentera dig som handbollsspelare och så. Men hur ser din vardag ut? För du har ju, det är inte bara handboll.
Eller, apropå det med handbollsspelare. Ja. Jag snackade med Lars Christiansen länge sist. Och det var ju ett tag sedan man spelade handboll.
Ja.
Och folk... Alltså man försvinner mer och mer ut i periferin faktiskt. Och så, även om du sa att man inte måste presentera sig så rullar faktiskt tiden på.
Ja. Men just då får våra lyssnare tror inte alla vet vem du är.
Ja, bra.
Men hur ser vardagen ut?
Vardagen, ett vanligt jobb har jag. Ja. Ett så kallat vanligt jobb, det fick jag. Jag tog ju tag i mitt liv, höll på så här, när jag slutade spela handboll där. Eller det var min sambo som tyckte att jag skulle börja studera i Trollhättan 3 år på högskola. Båda sökte jobb i Norge. Hon blir IT-konsult och jag kom in och började hjälpa folk som haft lite svårigheter eller och få jobb. Och nu jobbar jag med ungdomar då, mellan 18 och 30 år, som ska försöka få jobb. Så det är mitt huvudsakliga sysselsättning. Sen tränar jag SIF Herra, alltså Stavanger handboll. Som var anrika för många år sedan. Klas Helgen faktiskt tränade om. Det var Robert Dean och Magnus Andersson spelade i början på 90-talet när de var riktigt heta. Och det är vi inte längre, så det är mer på en hobbybasis detta. Och
de vilken tränar. Division?
Division 2. Så det blir så division 1 i Sverige. Det finns ett allsvenska elitserien. Så de tränar 3 dagar i veckan och lite matcher på det. Och det föreläser lite ibland om det här med kantspel och sådär. Men det är inte lika blodigt allvar på den biten. Det här blir ju mer allvar. Det blir en anspänning när jag kommer hit och ska vara med i ett mästerskap. Men det andra är lite för att jag inte kan släppa kontakten med handbollen helt och hållet. Och så, ja. Så det är väl det jag gör uppe.
Och 3 barn?
3 små barn.
Ja, så kom det i rask takt?
Ja, jag var ju en late bloomer där. Ja. Så det blev 2, 5 och 6 i dem. Så det är ju ett skapligt arbete med dem också.
Ja.
Så ja. Det går inte att vara borta mycket mer. Så... den här perioden är ju ganska dryg för min sambo. Så därför har jag fått forsla upp min mor som assistent här för att klara av de vardagliga sysslor.
Det sitter inga idolplanscher på dig där hemma nu?
De vet knappt vad handboll är, även om en håller på med handboll. Men det är fotboll på en annan. Så det, jag tror inte de har koll på det.
Nej. Vad gör du? Ditt fjärde mästerskap kommer vi fram till här innan när vi snackade. Expert.
Ja, det var väl. Det var inga, jag var på SVT ett antal år innan. Det var inga mästerskap där. Och så har det varit 2016 herrar dam med EM. Och så var det OS i Rio där. Och så detta blir mitt fjärde.
Då är det att vara expert. Vad är det svåra?
Alltså det svåra. Jag är så intresserad av handboll. Så att jag... Det svåra eller det jobbiga eller vad man ska säga, det är att förbereda sig. Men samtidigt nu när vi har Champions League också så förbereder jag mig på kanske, vad är det, 60-70% av spelarna. Och sen får man ju hänga med så gott det går. Men de här förberedelserna börjar väl någon gång kanske i november tror jag. Jag visade här inne ett dokument där på 20 sidor som jag har. Men när jag väl har gjort det dokumentet så har väldigt mycket fastnat. Så då känner jag att jag har ganska bra koll på dem. Jag har ju ganska bra koll på lagen innan. Men det är ju allt från skador och form. Och väldigt mycket nya förbundskaptener inte minst. Och sätta sig in det. Men,
hur gör du? Alltså, läser du på mycket? Eller du har väl säkert ett jättekontaktnät. Ringer du runt och pratar med folk också? Eller?
Jo, jag ringer runt. Ja, lite olika länder. Danmark har jag kontakt och Norge har jag naturligt kontakt när jag är där. Men sen kan man ju konsumera mer eller mindre mycket som helst via datorn och EOFs TV och andra streamingtjänster. Så det är väl mer att få tiden att räcka till där. Men ja, sett mycket landskamper här nu innan. Och sen hur man kan värdera de landskamperna, det är svårt. För det, i Sverige har vi en tendens att värdera dem väldigt högt och gå väldigt hårt för att vinna, med andra länder som jag tyckte jag såg hos Ungern exempelvis gick runt på spelare och där jobb och mer försökte hitta någonting, vad det var som fungerade. Så alla har lite olika syn på det här med uppladdningen.
Är det lättare kanske att gå hårdare för seger när man spelar hemma på träningsmatch?
Att man någonstans... Jag tror det ligger någonstans hos oss svenskar att alltid vinna nästan. Alltså oavsett vad det är för typ av match så är det viktigt. Och det kommer jag själv ihåg när jag spelade för länge sedan i landslaget, och även om det var träningsmatcher och vi hade ju så mycket bra spelare då, det finns det ju idag också, men alltså det var ju inte så stor skillnad när vi bytte ut. Så det var ju ändå alltid, det var vinst som gällde även om vi tränade på saker. Men det följs ganska naturligt i och med att på den tiden var vi ganska skickliga, och det är vi ju i och för sig också, men vi vann ju väldigt mycket då. Mm.
Vi ska ju snacka EM här.
Mm.
Ett EM som spelas över 17 dagar.
Mm.
Går Sverige hela vägen så spelar man varannan dag.
Ja.
Det var skillnad EM 2002, då spelade ni gruppspelet 3 matcher på 3 dagar, förflyttade jag 4:e dagen, spelade 3 matcher mellanrundan på 3 dagar. Och sen om ni då var ju rätt, nej då var det väl till, jag vet inte om ni förflyttade, men det var en vilodag och sen var det semifinal lördag och final söndag tror jag.
Ja.
Så det, då körde man det på 10 dagar.
Mm.
Då 11.
Och många av de mästerskapen låg också efter säsongen, i maj, juni också. Mm.
Det ja, de gjorde det i början.
Ja, ett tag i alla fall.
Ja. Hur orkar ni där? Och jag menar, fan, ni var ju knappt någon som var under 30, de flesta var över 35 då. Jag tänker EM 2002 i varje fall, ja, som ni vann.
Den stora förklaringen känner jag när jag ser handbollen, att det är nästan två olika sporter tycker jag. Det är mycket tuffare nu. Jag kommer ihåg när vi spelade försvar, att vi skulle täcka ett hörn. Det var inte så mycket närkontakt. Nu är det... Nu har handbollen blivit ett spel som är över hela banan hela tiden, fram och tillbaka, och kanske det viktigaste som de flesta lagen pratar om idag, det är hur snabbt vi ska ta oss hemåt och hur vi ska formera oss där. Så det, handbollen är helt annorlunda, och förr så när det blir mål så var ju de som hade gjort mål var ju tvungna att vara över mittlinjen också. Så det blir inte det här snabba spelet som är idag. Att, så det är betydligt hårdare att vara handbollsspelare idag. Så, men jag är ändå fascinerad hur de orkar spela så här mycket matcher. Och det såg vi kanske inte minst på förra EM:et, att det laget som gick bäst och vann till slut, det var ju de som fick mest skador också, men som kunde ta in mest spelare, som Tyskland, och på något sätt hela tiden hade fräscha spelare hela tiden. För det är inte många lag som klarar att gå igenom en sån här mästerskap utan skador. Norge klarade det väl sist och varit förskonade från det, men ett sånt lag som Sverige kan ju få skador, men de får inte få skador på sina, alltså, centrala spelare, för då tror jag det kan bli tufft.
Ska vi helt enkelt se, vi kommer säkert in på massa stickspår och så, men jag tycker att vi får få en struktur, så kör vi får tippa hela EM så att säga, brukar ja. Vi låta experten göra här.
Jag tror jag tippade det på 2 ställen, jag tror jag nästan fick 2 olika utgångar på det. Ja, men det är så svårt också, för det är, jag tycker skillnaden är att i och med både Norge och Tysklands inträde där de senare åren har ju breddat toppen så mycket. Så de här vanliga 4 lagen med Kroatien, Frankrike, Spanien, Danmark har fyllts på med 2 till, och Slovenien är också där och Sverige är där och hugger. Så det är så många lag nu som har chans att vinna. Så det gör ju ett EM så nyckfullt tycker jag. Och det såg vi inte minst sist när Tyskland ändå var någon som många trodde kunde bli bra om något år, och så vann de direkt istället.
Vi börjar med grupp A.
Ja.
Sveriges grupp.
Ja.
Vad, ja. Till att börja med, hur slutar ordningen där?
Jag tror Kroatien tar hem det, men det är ju ingenting som är givet där, tror jag. Jag såg dem om Montenegro och det var en testmatch med en kärva förbundskaptenen som har kommit tillbaka. Det andas så väldigt mycket nostalgi över Kroatien tycker jag, med liksom Vår är på gång igen. De tog bort Maric på linjen som är en jättebra linjespelare, kopplare med, och det doftar väldigt mycket nostalgi över dem, men de har ju samtidigt fantastiska spelare, och Dunjak är på topp och Sindrić är så bra som han har varit sen Final Four, så blir ju de jobbiga med det här publiktrycket som kommer vara. Så allt annat än att de vinner gruppen är en stor överraskning, så jag tror att de löser det, men det gäller ju att Alilovic eller om det är vem det är som står i målet där, att de gör det bra. Men de tror att vi vinner gruppen. Sen tror jag att Sverige kommer tvåa. Och de kan säkert hota ett Kroatien. Jag tror den här ordningen med att börja med Island och sen Serbien och möta ett Kroatien som förmodligen kommer gå väldigt tufft i början kan passa Sverige och slå lite underläge den sista matchen. Om det nu går som jag hoppas, och säkert du också, att Sverige tar de två matcherna mot Island och Serbien. Så jag tror Sverige löser andra platsen. Men det är ju en del saker som ska stämma då. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller
vi
kanske kommer in på stickspår senare. Sverige är ett ganska stort ämne.
Absolut, vi kör gruppen färdigt, ja. Och sen kör vi Sverige snacksen.
Sen tror jag Serbien ändå löser tredjeplatsen, även om det kan ju faktiskt gå hur som helst med Island också, och Sverige skulle kunna förlora mot de lagen också. Men jag tycker Serbien har så bra lag, även om de har fått lite skad, att de ska kunna lösa den platsen. Luften kan ju faktiskt gå ur dem lite imorgon också om de åker på ett tufft nedlag mot Kroatien. Men jag tror Serbien med de spelare de har, om de får ett hyggligt målvaktsspel, att de löser tredjeplatsen. Och sen att Island, jag tror de är beroende av en bra start. De brukar göra en bra första match. Och kan de göra ett bra resultat eller till och med slå Sverige, då blir de farliga. Annars tror jag det kommer bli tufft för dem. Det handlar mycket om de rutinerade spelarna som Sigurdsson och Palmason, men jag tror den ordningen i alla fall, som jag sa, det är Kroatien, Serbien, Island.
Vad säger vi om Sverige då? Vad är det som behöver stämma?
Du har ju själv varit inne lite på det, och jag vet inte, men alltså det som var så bra sist, det var ju det här försvarsspelet och det var ju det här omställningsspelet i kontringarna, och vi fick väldigt mycket lätta mål. Men sen är det också väldigt svårt att värdera den VM-insatsen. Självklart var det en bra insats, men det kom från ett fiasko i Rio. Och då var ju nästan allting ett bra resultat. Och om jag inte missminner mig så var de här fem segrarna mellan 5 och 19 mål. Och då är det ju ganska klara segrar. Och det är också ofta mot länder. Det var Qatar, Bahrain,
Egypten.
Det är också svårt med det här. Jag tycker de inte har samma kollektiva förmåga som de europeiska lagen. Som är mycket bättre förberedda och mycket möter varandra. Mycket tätare, de här spelarna. Så därför tror jag det blir annorlunda matcher när de möter de här lagen i detta mästerskapet. Så försvarsspelet mot Ungern, det är också svårt att veta hur bra Ungern är. Jobbo kommer säkert göra ett fantastiskt resultat, men det var en fysik där som vi kanske inte har mött tidigare med Bård och Banhid. Och det, den typen av spelare finns ju inte så många, tycker jag, i EM. Men vi är ju beroende av ett bra resultat eller bra försvar, och kan vi få till det om vi hittar en formation som fungerar. Nu fungerar det väldigt bra i VM. Men fungerar det här och vi får kontraspela på plats, så tror jag att Sverige kan bli riktigt, riktigt bra. För vi har ju ett anfallsspel där vi kan göra mål mer eller mindre överallt nu. Så försvarsspelet är ju A och stämmer det, då kan vi ta Kroatien också. Men det är väl det de, tror jag själv, skulle vilja förbättra om man tittar på de två matcherna. Men det är ju träningsmatcher. Men å andra sidan, träningsmatcher tycker jag tas mer på allvar i vårt land än i andra länder.
Frågetecknet då, är det försvarsspelet?
Ja, det måste jag säga. Ja. I alla fall på det vi såg nu på de här matcherna. Mm. Men det är inte bara det centrala. Jag tyckte ibland det faktiskt var på tvåorna också. Mm. Men om det sprider sig en oro i mitten, då blir det ju ofta att då tittar man mer på sin spelare och då blir det ju glesare. Så vi jobbar ju inte som den här kompakta enheten som vi vande oss vid Frankrike där, när vi var så kompakta och målvakterna fick den hjälpen och ville. Vi kan ju ta den fantastiska målspelen som Appelgren hade i andra matchen i början där, som räddade frilägen. För det var ju, vi ledde med 7-2 utan att försvaret egentligen var bra. Men det tror jag också Christian påpekar i första timeouten. Men blir det stabilt, så har vi ju målvakter i yttersta klass. Så de behöver ju inte ha den där super hjälpen, för de tar väldigt mycket på egen hand också. Mm.
Nej, men om man tittar.
Men det är ju fler, alltså det här med försvaret, vi var inne på det här med, alltså vi har haft Tobias Karlsson, att gärna vi har haft givna ledare, och nu känns det som att det är Jesper Nilsson ska vara det, och det, då är det ju ändå ett frågetecken med tanke på att han har varit i PSG i år och inte fått den kontinuerliga speltiden. Och då är det svårt att bara beställa det av han. Mm. Även om han vill det och han ska ha den rollen, så har han ju inte haft den rollen i år, så det är ju det är också så här, vi vet ju inte helt var det landar. Och jag tror de andra två, Pettersson och Darj, är mer beroende av att det är Nilsson som ska vara något nav och att de förhåller sig till han än att de ska vara det och de andra förhåller sig. Så Nilsson är ju nyckeln där bakom om det ska fungera, tycker jag helt klart.
Vilka ska spela två? Ja, det är väl Lagergren till.
Lagergren tycker jag gör det bra jämt. Och jag tyckte de sista minuterna i första matchen gjorde Henningsson det bra, men vi kan ju inte hålla på och byta mycket som helst. Jag tror både Lukas och Simon kommer klara det okej och är kanske Gottfridsson ännu bättre. Men det är också spelare, det är ju egentligen Lukas som har mest kontinuerlig speltid. Simon har ju gjort det bra när han har spelat, men inte fått spela så mycket. Och Gottfridsson skadad, men gjorde ju en fantastisk första match, Ungern, offensivt sett. Men det är ju inte. Det är ju inte som det har varit med Kjellman, men det kan vi inte förvänta oss heller.
Gottfridsson var ju väldigt... Han löste ju det bra. Det var ju stora frågetecken inför VM. Ja. Gottfridsson löste ju det bra.
Där gjorde han ju jättebra. Ja. Där var han en av turneringens bästa spelare. Så, men samtidigt, Christian har poängterat det också. Det gäller ju att spelaren får vila också. Och en sån som Gottfridsson som är så central framåt måste ju också få avlastning bakåt. Och vi kan ju inte göra den rokaden med kantspelarna längre. Så vissa matcher kommer vi säkert byta två spelare för att vila emellanåt.
Ja, Henningsson är ju med för att egentligen avlasta Gottfridsson bakåt eller de andra.
Men sen Simon och Lukas, de klarar det bra. Jag tycker inte de är där än. De har ju sina egenskaper offensivt sett. Ja, jag vet inte. Det är Gottfridsson tycker jag är bäst av de tre i alla fall i försvaret.
Om vi då tittar på en första uppställning och då kanske man tittar anfallsmässigt. Vilken är din? Så här, innan
det är väl fem som jag tycker är helt givna. Det är Tolbring och så... Givna så jag. Fyra givna måste jag säga. Tolbring, Gottfridsson, Lagergren och Nilsson. Sen tror jag de hade Lukas som första valet. Men så har vi ju han Jeppsson som gjorde en sån andra match där och jag tror de kommer alternera på det. Sen tror jag båda mår bäst av att spela mycket, men det är ju ont om platserna. Så en tanke är väl att köra Lukas i mitten också, tror jag, som han har gjort en hel del i Kiel och klarat det ganska bra. Men som det ser ut på sista matchen så känns det ju som att Jeppsson ligger närmast till hans. Och sen är det ganska öppet på andra sidan. Zachrisson i supermatch första och så startar de med andra och kändes som att han var på gång. Och så brände han ganska mycket där i andra matchen. Så den är helt öppen också.
Det är väl inget problem för det är två bra kantspelare.
Så det är absolut inget problem.
Problem så att säga.
Ja, där är ett angenämt problem. Ja. Det de vill tror jag det är att få igång Lukas Nilsson framförallt lite mer och att han är så bra som han varit på slutet i Kiel. De har ändå vänt sin dåliga trend och har haft fem raka och han har spelat kontinuerligt, gjort 3-4-5 mål per match där. Så får vi igång alla 9-metrarna så på pappret så har vi så många personligheter som kompletterar varandra på ett bra sätt med skottet, med Jakobsson och spelaren, med Lagergren och både skott och spelförståelse med Jeppsson och sådär vindsnabbe Lukas. Så vi har, alltså, men det ser ju bra ut på pappret men det ska ju funka i praktiken också.
Var står de här, skulle du säga, de här spelarna internationellt då, om man skulle titta individuellt, alltså en frisk Gottfridsson såg vi ju i VM och men liksom det känns ju inte som att det är de här namnen som Frankrike, Danmark och Spanien och de har.
Ja, men de är ju ganska unga de här spelarna. Till, i alla fall Lukas och Simon. Lagergren tror jag kommer gå in och göra det jättebra i Magdeburg direkt när han kommer dit. Men jag tror många, alltså jag tror alla är rädda för Sverige. Sen om 1-2 år, då har de tagit ytterligare steg. De är ju ganska tidigt här. Jeppsson har ju precis börjat det och är så bra. Så det kommer nog pendla en del där. Men
Men de spelar ju stora klubbar.
De spelar ju stora klubbar. Det gör de ju definitivt.
Större klubbar än vad norrmännen gör i regel.
Ja, nu är många norrmän på väg till stora klubbar också. Med Jöndal och Johannesen. Så. Nej, men alltså... Men det är inte 60 minuter spelare heller, alltså än så länge. I alla fall inte Jeppsson, men det är ju förståeligt i man inte så gammal och Gottfridsson har väl heller inte varit en 60-minutersspelare. Han har ju förstört mycket av de alla skadorna efter de senaste åren. Men
omoget det han... och Lauge och den konkurrensen det har varit också.
Ja, men man ser om man blir frisk då är det en spelare som kommer spela mycket. Och så det är om något år, eller kanske till och med när det är OS i Tokyo, som tror att laget kommer att utvecklas och vara ännu bättre om man tittar rent åldersmässigt på dem.
Antagligen kommer både respekten vara större för Sverige i nu till detta. Mm. Men samtidigt så, man har ju inte det här underdog som man verkligen kunde leva på i VM.
Nej, det har man ju verkligen inte.
Alla är ju varnade nu.
Ja, jo, men de är det. Men sen varnade, exempelvis i stoppar med en sån spelare som Epson, då får man komma ut på 11 meter när han har den formen. Jag tror alla lag har skyhög respekt för Sverige och att det kanske inte flöt så bra som de kanske hade hoppats, men mot Ungern, men samtidigt jag tror, fast jag vet inte hur bra Ungern är, de kanske är bättre än vad många tror också. Man lurar sig lite på det, Nodge har slutat och så tror man att det inte fungerar så här. De alternerar med tre spelare som gjorde en 7-8 mål och så de lekar i mitten som är en av de bästa i världen för tillfället och Banhide både och Mikler i mål, så det kan vara ett jobbigt lag, men...
Andreas Nilsson är inte med.
Ja, där tappar vi ju definitivt en dimension framåt. Vi har jättesvårt att göra mål framåt. Vi får ju knappt några inspel där det blir inte mycket mål. Och det, å andra sidan, det blir mindre och mindre mål de senaste. Trenden har gått neråt. De får mindre och mindre fördelar linjespelarna, tycker jag. Men där har vi ett vapen på ett sätt som vi inte har idag. Där han liksom kan... Man kan lägga bollen på en yta och tar han den och så blir det ofta mål. Så det sätter ju ännu mer press på de andra spelarna att vi måste leverera på över hela banan. Men det tyckte jag såg väldigt bra ut med. Det var ganska mycket kantutspel och vi har ju bra kant och hög procent. Så då får vi fokusera på andra styrkor istället om det inte lossnar på det sättet. Det är svårt i och med att Darby bara spelar försvar. Nilsson har inte spelat så mycket i år och Pettersson är ändå relativt ny i en så stor roll. Så jag vet inte hur höga krav vi kan ha på dem. När i dagsläget känns ju alla mer försvarsorienterade i grunden. Och sen har nästan Nilsson varit den enda som varit offensivt lagd av de fyra.
Men så har vi fått ett alternativ om vi jämför med VM-truppen i Jakobsson. Det är ju ett alternativ på höger nio.
Johan Jakobsson, ja.
Alltså jag bara tänker, Lagergren gjorde ju det fantastiskt. Det var nästan otroligt att han höll. Han höll ju inte, för han gick väl sönder till slut lite mot.
Ja, och 2016 blev Jakobsson den bästa 9-metern. Men det, jag vet inte, det känns på de två åren så känns det som att nu vet ju lagen om det och...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det måste gå lite snabbare, tror jag, för Jakobsson om han ska leverera de projektilerna. För om man, då antingen kommer de gå ut på han, eller så får han gå ut ännu längre utifrån, eller så får det gå lite snabbare, för det kändes inte som man kom loss på samma sätt som man gjorde förr. Sen har han ju kanske inte haft den hösten som man har velat ha, eller med skador också. Så det kan ju lossna vilken dag som helst för han också på ett annat sätt. Men det är en annan roll för han också. Nu känns det som att Lagergren har ju första rollen där och så. Men kan de hitta en balans i det och få in han, och han går in och skjuter sina skott, så blir det ju väldigt jobbigt att möta oss. Men det är ju lättare sagt än gjort, för det ser ju så väldigt bra ut på pappret.
Det var en djupdykning i Sverige. Var det någonting mer du hade så? Som du får säga just om Sverige, vi kommer ju tillbaka.
Ja, jag vet inte. Fantastiska målvakter också. Du hade ju också någonting idag med Pallika där nej, men om man följt Pallika så ligger han ju alltid i topp där på procentliga. Men blir alltid något, vi vill ju ofta placera in spelare i fakta, men han Jag tycker han har gjort det fantastiskt bra. Så, men ändå någonstans så hamnar han i det andra facket. Ja. Och det tror jag är fel. Jag tror inte de tänker så själva nämligen. Det är väldigt likt som det var när jag spelade för länge sedan. När vi hade två bra målvakter. Och det var form som bestämde och de stod varsin halvlek. Så det är inte många lag som har den innersten och har två så bra målvakter.
Nej, vi har väl förmodligen ett av EMs två, tre bästa målvaktspar.
Ja, jag tror det är inget lag som så två jämna målvakter. Nej. Sen kan det säkert finnas något annat lag med Landin och Wolf som kanske kan komma upp på en ytterligare högre nivå. Men de två målvakterna ihop har ju en extremt hög lägsta nivå.
Vi går vidare med grupp B, Martin.
Och
där kan jag ju dra lagen bara. Det är ju Frankrike, Norge, Vitryssland och Österrike.
Mm.
Det är inte dödens grupp direkt.
Nej, men det har också hänt någonting. Vi tänkte vi sa Sverige, en ny förväntansbild, Norge. Så jag har läst flera tidningar och medier och de snackar om guld där. Och det går ju väldigt snabbt där nu. Jag tror ju inte Berge snackar om guld med sina spelare. Så det gäller ju för han att hålla dem lite på mattan. Och inte dras med i det här mediedrevet som är nu att de är så duktiga och de kan gå hela vägen. Det kan de säkert göra, men det var ju en straffräddning ifrån att de gick till final och sen var det i och för sig bara några sekunder i EM att de hade gått till final. Så de är ju duktiga, det är ingen snack om den här saken. Så det blir en nyckelmatch, första matchen i måndag mot Frankrike som faktiskt kan gå hur som helst. Men jag har en känsla ändå att Frankrike kan ta den. Och att Norge kommer två, att Vitryssland med sitt ganska bra lag, de vann ju ändå sin kvalgrupp. Det är också ett lag som man underskattar slentrianmässigt, men som ändå ofta gör någon riktigt bra match. Och är tveksam om de kan hota Norge och Frankrike. Sen Österrike har ju gått riktigt tungt inför nu och sätter ju all sin tilltro till Bilykta i Kiel, och jag tror inte de lös, jag tror inte de klarar det. Så Frankrike med sin erfarenhet och också sitt nya lag, men hur långt det räcker Frankrike, det är ju mer svårbedömt, för de saknar inte bara de här hjältarna med Omaier, Nassis och framförallt Fabregas tycker jag då, och problem på mittsexan, så Luka Karabatic skadad också, så det, men de är alltid farliga. Så länge Karabatic är där så kommer de alltid vara favoriter tror jag. Så jag tror det räcker att ta den gruppen. Norge kommer säkert hota dem hela vägen in, men jag tror de blir tvåa och Vitryssland blir trea där.
Vi går vidare, jag tror vi kommer tillbaka till Norge. Vi går vidare med grupp C. Då är vi liksom på andra halvan. Där har vi då Tyskland i en Balkangrupp. Det är också Slovenien, Makedonien och Montenegro.
Ja, mycket skador där. Boros och Montenegro tyvärr skadade. Kanske en av de hetaste och bästa vänsternierna. Och Dolonec på Slovenien blev skadad här nyligen. Eller har varit skadad, de hoppas på han. Det tror jag kan påverka väldigt mycket för Slovenien. För det är ju nästan som en Kim Andersson eller Stefan Olsson ska ta gamla spelare, en spelfördelare ute till höger som de är väldigt beroende av. Men Tyskland, en av de absolut största favoriterna med hur mycket spelare som helst och väldigt bra spelare som inte kom med än en gång, så går det sönder spelare där så kan de fylla på hur mycket som helst känns det som. Så Tyskland med Wolf där i spetsen i målet tror jag tar den gruppen, och sen så tippar jag faktiskt Makedonien att de löser den andra platsen, även om Slovenien är favoriter förra dem. Men jag tror Makedonien med Raul González som coach,
den nöje Champions League tränare eller mästaren från Vardar,
ja,
som då tog Makedonien,
som har tagit hela Makedonien, har tagit dem till sitt hjärta där, och med Taleski och med Lassarov, alltså kronprinsen och kungen, och Stojlo på linjen och Manaskov. De har ganska bra lag, tunn trupp förvisso, men alltså klarar de sig från skador så kan de vara riktigt jobbiga, just då med Raul där som är väldigt duktig på att bygga lag utan att ha de här superspelarna.
Du är svag för honom.
Jo, men jag är det. Det är lätt. Man tittar på Kiel och PSG, de värvar ju färdiga fullblodsproffs, men han värvar ju Boros, han värvar Sindrić. Spelare som inte har fått den utvecklingen, och två år senare så vill alla klubbar ha dem. Så han har ju någonting där som har fått dem att göra dem till världsspelare. Och så jag tippar att de löser det, även om det kommer bli ett krig alla de här Balkanländerna emellan. Även om Slovenien kanske inte är Balkan. Så tror jag Slovenien kommer trea och Montenegro får för svårt där. Sen är ju ett... ja, Slovenien möter Tyskland där. Jag ska själv kommentera matchen om det var den 15:e här, så det är, alltså, där kan säkert Slovenien också vinna. Det är ju så jämna matcher här, så det, men om jag ska tippa så chanstippar jag lite här med Makedonien före Slovenien och Tyskland tar gruppen och så ryker Montenegro.
Du, på tal om Gonzales bara, som väl tar över PSG, va?
Ja, han tar över PSG.
Det skulle bli intressant, för då får han ett färdigt lag med, ja, färdiga stjärnor, kan man väl säga.
Jo, men det blir intressant där, för det är ju inte han, det ser man ju, och en sån handbollsintresserad herre som Jasmin Sutta som tränar i Basilis IK och är ju svag för de här herrarna, och det är ju också, och han är ju från Balladuidskola med Pastor och alla dem, och där har de haft att en liten mittnia, det var Chema Rodriguez och nu är det Sindrits, och då ska han ju plötsligt ha Sago, så det är en helt annan typ. Det blir intressant att se vad han gör där, för han vill också spela det här växelspelet där de här springer i hålen mellan utanför mittförsvaret i 2-3 hålen, och vad ska han göra med det här laget nu? Och han har en ny plan, och i och med att han har varit väldigt konsekvent, till och med när han körde med Dushibai i många år i Ciudad Real och Atletico Madrid, så var det här Valladolid-spelet som präglade hela den linjen, och han tog med det in i Vardar med Davis som assisterande, och nu PSG, och vad ska hända där? För det är ju en helt annan typ av spelare de har där. Det blir väldigt intressant att följa och se vad han gör. Samtidigt finns det ju en kassarkista där, så han kan förmodligen värva vad han vill, men det kan han också i Vardar, känns det som, om han hade velat det.
Det var ett stickspår i Champions League. Grupp D. Det ska jag dra lagen. Spanien, Danmark, Ungern, Tjeckien.
Ja, kanske den formstarkaste gruppen på något sätt, måste jag säga. Tjeckien imponerat här under uppladdningen. Även om de får tufft där, så de ändå, de slog Österrike med 14-3 mål. Okej, Österrike är ingen topplag, men Kobes och Filip där, de spelar förbundskaptenen som delar på det, har gjort ett jättebra jobb där. Nu har de i och för sig en skada på Babak som är den stora stjärnan, men jag tror ändå de kan stressa några lag där. Även om Danmark är den kanske största favoriten i hela turneringen, tycker jag. Jag vet inte om Danmark någonsin har haft så här bra lag och så här bred trupp och så här många stjärnspelare. Så det gäller ju bara för bara och bara, men alltså Nikolaj ska få ihop det också. Nikolaj Jakobsen, förbundskaptenen, men...
Du håller Danmark så? Alltså du menar deras lag nu är så...
Ja, alltså, så mycket bra spelare. Alltså, med Mikkel, med Lauge, de har Mensa, de har... vad heter det andra? Kommer inte på alla spelare bara för det. Ja.
Och Kantor är ju...
Han som spelar han för där mittnian ännu, kommer inte på, han som var så duktig i OS också. Och så har de ju alltid bra kanter. Det är väl på högernian då, när de Söndergård som har spelat här i väldigt många år inte spelar här. Och det är Balling och Kirkelöcke som ska dela på det, men de här spelarna, och dessutom då en uppsjö bra linjespelare som alltid är Danmark, och Landin i mål. Alltså det tror jag många tänker i laget att slå av de andra lagen. Jag tror konkurrenterna tror jag tänker Danmark i laget att slå, och det är då hos mig också. De har ju en coach också som har visat att han fungerar ganska bra. Två raka Bundesliga guld och snackade med Lars Christiansen, som jag sa tidigare, inför unga matcherna, och han kan själv inte se en bättre tränare, med tanke på dels det han kan om handbollen och dels som han är med spelarna, och att han kan vara en sån nära kompis med dem, men samtidigt ändå ha den här distansen och
det är väl inte annorlunda än Gudmund och Gudmundsson.
Det kändes precis tvärtom. Ja. För det var ju, det hörde mig någonstans att det var ändå något missnöje.
De var trötta på honom.
Ja, under OS. Men de tog ändå OS-guld. Ja. Så det är liksom svårt.
Och, ja.
Men här är en helt annan personligt verkare som påminner en hel del av jobb också, tycker jag. Med tanke på att väldigt handbollskunniga, glimten i ögat, kompisar, men vet ändå var linjen går. Mm. Så det är... Vi snackade ju lite om det innan vi startade, att det kommer ju en ny kategori tränare, och det är väl två av dem, och så var vi inne på Gonzales och Prokop då i Tyskland som bara är 39 år och som är på väg att ta över lite, mycket på grund av den här, tror jag, den här att de är ganska nära spelarna på något sätt och är nästan som en kompis, fast de vet ändå vem det är som är chef, och det är en hårfin balansgång där, men jag ser mig inte minst på Jobbo och Nikola och Raul och Proga, att de har ju lyckats ändå genom att kunna hålla den profilen och förmodligen skapa en fantastisk gemenskap i gruppen och ändå få, och då vet man ju själv, mår man bra så ökar ju chanserna att prestera. Så det har ju hänt något där, om vi backar bandet kanske en 15 år eller någonting.
Christian Andersson ska väl, är ju samma typ av...
Ja, men det definitivt, han är också en sån.
Det var väl TV2 Danmark som hade gjort, samlat ihop de där
fyra. Ja, samlat ihop de fyra.
Det var väl inte Christian tillräckligt stort namn kanske i
nej, liksom men fortsätter det gå bra så kommer han också hamna i den kategorin, tror jag. De har ju varit lite större klubbar, haft lite mer framgångar med Champions League och då. Så, nej men det är en ny... Det är en ny typ av coach och alltså det är ett nytt förhållande mellan tränare och spelare som de har skapat. Alla vet vem det är som bestämmer, men närheten, alltså avståndet mellan tränare och spelare känns som att det blir betydligt mindre, i alla fall på de som vi pratar om det.
Vad säger vi om grupp D då?
Ja, precis.
Tar Danmark hem det?
Ja, jag tror Danmark tar hem det. Ja, alltså... Jordi Ribera som är Brasilien har gjort det bra för Spanien. Alltså, nu har han ju tagit bort massa spelare och det måste man kanske göra någon gång. Tomas fick ju inte plats, som är ändå en av världens bästa högerkant tycker jag. Men de har ju bra spelare med Belaguer som spelar i Nantes. Så jag håller Danmark som två, även om jag tror att...
Det är Spanien som två.
Ja, Spanien som två, och sen tror jag ändå att Ungern är där. Men den är vidöppen där, tror jag. Jag tror Danmark tar det, men sen är det vidöppet av andra platsen, men... Danmark, Spanien, Ungern och sen kommer Tjeckien, tror jag, tre bra matcher, men de räcker helt enkelt inte till mot det. En kvalitet är bättre på de andra lagen.
Är detta den tuffaste gruppen?
Jag tycker det ser ut som definitivt den tuffaste gruppen, för det, om vi tittar på de andra två grupperna, att Montenegro känns lite svagare i grupp C och i grupp B så känns Österrike lite svagare, men Tjeckien är också svagare än de andra, men Tjeckien är ändå ett lag som är lite på gång. Så...
Även tredje laget känns ju tuffare i D än i grupp B till exempel, med Vitryssland, även om du höjer varningens flagg för dem. Så...
Ja, och inte på det sättet. Nej. De är inte i den kategorin som Spanien och Ungern.
Nej.
Och Sveriges grupp såg ju från början ut som en tuff grupp, och det gör det väl fortfarande. Men det har varit en del skador i Serbien och de har haft ganska svaga resultat. Svaga resultat. Åkte på 8 minus mot Slovenien för två, eller om det var igår till, men de spelade väldigt märkligt också.
Ja.
Träningsmatch tisdag, onsdag och så början på fredag.
Förlorade mot Makedonien va? I helgen också tror jag.
Ja, så... Ja, de vet nog inte helt vad de är. Sen kan det vara så att de tar inte lika hårt på det på träningsmatcher. Och Island vet vi i alla fall att de är bra i början av turneringen och de har säkert en tydlig plan hur de ska jobba mot just Sverige.
Absolut. Då går vi in på mellanrundan och så kör vi då den halvan där Sverige är. Och då har vi ju då med oss dit Kroatien, Sverige, Serbien från grupp A. Och så har vi Frankrike, Norge, Vitryssland från grupp B. Jag tror att Kroatien och Frankrike har gått rent va? Ja. 4 poäng.
Och då tror jag också att det är de som löser semifinalplatserna från grupp A och B. Kroatien och Frankrike, och på andra sidan så blir det Tyskland och Danmark.
Ja.
Och de som vinner halva, jag tror faktiskt Kroatien tar den halvan, första halvan. Och på den andra halvan, ja, men det är ju så här svårt, alltså det är lite tombola, men jag får väl säga Danmark då. Jag kunde nästan lika gärna sagt Tyskland, att det blir Danmark först och Tyskland två, alltså då blir det ju Danmark som kommer möta Frankrike och Tyskland mot Kroatien. Nej, ännu svårare att tippa när jag tänker efter.
Men är inte den andra halvan, inte Sveriges halva, alltså överhuvudtaget lite, den känns ju faktiskt lite tuffare, eller lite jämnare.
Vilken, den andra halvan är tuffare?
Ja, alltså den mellanrundan med Tyskland, Spanien, Danmark, så.
Ja, men Tyskland har en fantastisk form och Danmark tycker jag nästan det bästa laget. Det är mer nyckfullt med Kroatien. Man vet alltså inte var Kroatien tar vägen.
Och Frankrike är mycket skador.
Ja, mycket skador. Så nej, jag håller med där helt klart att Tyskland och Danmark...
Vilka har du i final?
Alltså,
det vet du inte.
Nej, men alltså, hur fan ska man veta det? Men alltså,
det tillhör traditionen.
Jag tror ju Danmark om de får möta Frankrike, att Danmark tar den semifinalen. Så Danmark går till final där, och sen den andra matchen är ju Kroatien-Tyskland. De kräver ju att Kroatien ska gå till final, så för att göra det till en trevlig finaldag så tror jag då på Kroatien.
Kroatien-Danmark i finalen.
Ja,
men då har ju Kroatien tagit sig dit. Då har de ju förmodligen då är det inte, ja, pressen finns ju där. Men då har de ju ändå, det är ju lite grann hemma ändå.
Ja, då är de hemma. Jag tror final är precis vad de är hemma på. Det är dit de måste. Så men det är mycket som ska stämma. Men hemmaplan hjälper ju till ganska mycket. Och i finalen, ja, då får jag tippa att Danmark tar det.
Och för protokollet, vilka tar bronset av Tyskland och Frankrike?
Tyskland.
Summerar vi, då har vi alltså Danmark vinner EM, Kroatien tvåa, Tyskland trea, Frankrike fyra.
Jag måste komma ihåg detta, för det kan ju vara att imorgon när vi står och spekulerar detta, att jag har en annan ordning. Det är ju så svårt här. Men det kan mycket väl bli så. Jag tycker Danmark har i alla fall bäst förutsättningar att gå hela vägen.
Hur långt lever oss hoppet om semifinal för Sverige då? Då är vi vidare
med två poäng, ja.
Och ställs då mot, och så ryker vi, alltså Frankrike förlorar vi mot, och tror du eftersom Frankrike ska bli...
Ja, det kan bli en, alltså jag hoppas ju, alltså skulle Sverige ta de matcherna, det är ju ingen omöjlighet, men vi är ju inte favorit i alla fall mot Frankrike. Mot Norge så tror jag ändå Norge någonstans känner att de är lillebror mot oss, även om
de, det tror jag också.
Ja,
men jag tror att Sverige heller har den respekten. Nej, vi slog dem ju för VM, det är en träningsmatch som
sagt. Men frågar man alla andra landslag utanför Norden så tror jag alla håller Norge som favorit där. Men det är mer mentalt, och där tror jag Sverige har en jättechans.
För det är ju också, för jag menar, Frankrike har vi inte slagit i en tävlingsmatch som har hjälpt någonting sen...
Nej, det är länge sedan.
Typ OS 2000.
Ja.
Och Kroatien också. Så nu bara jag snackar Sverige och Norge här. Och då ställs man mot ett lag i Norge där fan nästan hela laget spelade elitserien för två år sedan. Alltså det är ju inte riktigt dem. Det är ju ett fantastiskt bra lag.
Men
jag tror också att den respekten finns ju inte för Norge.
Ja, ingångsvärden är ju helt olika. Jag tror att de är ett helt annat självförtroende möta Norge än att möta Frankrike. Ja. Så det är mer att vi har något mål extra mot Norge än att gå in och något mål minus mot Frankrike. Tror jag spelarna känner.
Så någonstans femma till åtta då?
Ja, och skulle det vara, så tycker jag det är ett jättebra resultat. Om vi skulle, hamna trea i en sån mellangrupp, så det går till mycket bättre, tycker jag i alla fall.
Vi får vänta till framåt 2020, va? Då vi har ett EM på hemmaplan och OS.
Ja.
Vi börjar snacka svensk.
Ja, precis.
På förhand i varje fall. Vem tror du blir EM-kung då?
Ja, men det är lite bäddat för Mikkel Hansen, tycker jag, med tanke på hans säsong. Jag har liksom inte fått spela så mycket som han kanske är värd eller vill i PSG. Kommer nog ganska fräsch hit, spela mindre än både Sagosson och Karvatsen som spelat tillsammans med han i PSG. Så jag tror det är ett ganska skönt läge för han. Nu har han i och för sig småskadad. De har mörkat vad det är för skador, och det är inte helt klart vad det är. Det var snackas om lår och knä och allt möjligt. Men och han har själv sagt att han är jätteladdad och fräsch. Så är han med, så ja, varför inte Mikkel Hansen? Han är en ganska skaplig spelare också. Så han har ju alla förutsättningar och blir det. Annars säger väl alla Sander Sagosson. Han är ju, han ligger nästan lite före sin tid med tanke på, alltså det är nästan som att titta på Roger Federer, tycker jag, när jag tittar på han. För han är så klar vad han ska göra hela tiden innan han får bollen. Han ligger så långt före i tid, tycker jag. Och
är det hans stora styrka?
Ja, att han rör sig inte så här blixtrande snabbt. Han vet hela tiden vad han ska göra innan han har fått bollen och innan försvararna vet vad de ska göra. Så han är... Det är nästan läskigt att se han. Och han ser nästan alldeles stressad ut heller. Och så ung och så medveten man ska göra det. Jag vet inte om jag har sett en sån handbollsspelare. Karabacic är ju kanske den största genom alla tider. Men det är en helt annan typ av spelare. Det är ju på kraft och han vinner duellerna. Men Sander har ju någon medvetenhet i varje liten detalj som... Ja, inte jag har sett i alla fall.
När kommer han att koras till världens bästa spelare, tror du?
Ja, det skulle kunna vara efter en sån här turnering om Norge gör, om de följer upp det här.
För Norge, ska du bli EM-kung och så, då måste ju...
Ja, man måste gå till final i alla fall.
Ja.
Det räcker inte att gå till semifinal. Ja. Men går de till final så har han alla möjligheter att bli det. Och han konkurrerar väl just då mest med Mikkel, eller om det är Landin eller Wolf eller sån där. Tyskarna har ju med ett jämnt lag. Även om de är en av huvudfavoriterna så har inte de någon specifik stjärna som sticker ut. Gensheimer kanske, men det är en kantspelare, brukar alla få det. Så, och Karabatic, visst, han är ju bra, men jag tror inte han får det något mer. Han börjar bli lite äldre, men han har fått så många. Kvoten är fylld.
På tal om Karabatic, hur var det? Du var ju i Montpellier en sväng.
Ja, en sväng där, ja.
Var han där då?
Ja, han började träna liksom... där.
Ja, han var ju han kom, då, vad var han då? En...
Ja, han var bara, var han 16 år då. 84 är han född. Jag var där 00, kom jag dit, och då var han med där. Ja. Och träna, och var ju ett praktexemplar redan då. Sen gick det väl bara 2 år innan de slog...
Han dominerade en kämpa.
Pamplona i finalen. Han och Mika Gigo, jag tror han har 20 mål eller någonting tillsammans där i en av matcherna. Och sen har, han ju varit där. Och det är ganska imponerande med tanke på, som vi inne på innan, den spelstilen han har. Och att han, men ofta är det så, den som går in hårdast i duellerna är ju oftast den som blir minst skadad. Och det är väl någon, det kännetecknar väl... Ja, inte minst fransmän, och fransmännen liksom, om ytterligare till stick på, de har ju någonting att de alltid vill vinna till, alltså alla vill ju vinna, men de tar ju ett steg längre, tycker jag. Alltså det finns inga alternativ att förlora för dem, och det är väl förmodligen för att då har de har vunnit ganska mycket, och det, eller extremt mycket, och det, jag märkte det när jag var där nere. Det var ganska bra spelare där med Fernandes, Dinar, Karabatic och Maillet.
De var där i Montpellier då?
Ja, och...
Och Gigo också?
Ja, han kom när jag gick där. Men alltså, det finns inga alternativ. Det finns det väl inte för några andra lag som är där uppe. Men det är något annat där. Det brinner ännu lite mer, tycker jag, hos fransmännen. Och jag läste Karabatic någon intervju med han nu. Liksom, nytt mästerskap, hur motiverar du? Liksom, han tänkte på det som har hänt. Utan det är... Det är hela tiden fokus på att vinna nya titlar. Så de har liksom en obotlig hunger och ta nya skalper. Och det, ja, jag är fascinerad över det, för han blir aldrig mätt på det. Eller de.
Jag vet att du och jag snackade för, nu är det rätt många år sedan, som du sa, nu, jag tror det var inför EM 2010 eller någonting sånt där. Att varför tittar inte vi i svensk handboll mer på Frankrike?
Ja, men då hade ju svensk handboll haft det ganska tungt. Jag tänkte man kanske får göra någonting. Och nu gjorde vi inte det. Sen är det alltid lätt att ha en sak och vilja bli bättre på en annan sak. Jag tänker att vi är ju nästan, ja, det är inte många som slår oss när det gäller det kollektiva. Och det ska vi nog slå vakt om. För man vill alltid bli bättre på det tekniska, individuella och men då får man bestämma sig. Jag tror inte vi kan bli bra på båda. Så nu tycker jag ändå mer och mer. Jag tittar på Varda, jag tittar på Tyskland som vann EM. Det är kollektiva enheter. Det är inte en spelare. Och det är någonstans så vinner det kollektiva här. Sen kommer givetvis de här enskilda spelarna som Karabatic vinna titlar. Men jag tycker ändå att det har blivit på de senaste åren att kollektiven på något sätt, får du ihop det så slår det de här individualisterna mer faktiskt. Och jag tyckte inte att det var Mikael Hansen helt och hållet som vann OS i Danmark, utan det var mer ett lag där som vann det också. Så det, visst hade man velat ha en Sanders Hagelsen eller en Mikael Hansen i laget, men får vi ihop det kollektiva så det är det ändå det vi är bäst på. Och är det någonting som man kanske skulle titta på, så kanske man skulle ta till en spansk förbundskapten, tycker jag.
De är ju helt spanjorna nu.
Ja, de har ju byggt upp. Gonzales var en av dem, och sen var det Pastor i Kegad och Adushibai är väl något annat lag, och sen finns det ännu mer spanska tränare. Alltså de har ju, sen ekonomin brakade i Spanien, så har ju de flyttat ut. Och
vad gör han som var i Kolding nu, vad heter han, som är i Hannover?
Ja, jag menar han kom till Hannover, Ortega. Sen ju, vad heter han, Canellas, eller vet han, den äldre herren som hade Spanien många år. Han hade vissla plock. Alltså det hade varit intressant att se vad en spansk tränare hade kunnat göra med svensk landslag, men det kanske är för exotiskt. Nu har vi en bra förbundskapten på plats, men Vi kanske är så konservativa att vi inte kan titta så långt bort. Men det hade varit intressant tycker jag i alla fall. Och för onekligen så har de ju någonting i Spanien just nu. Men det, om något år är det säkert någon annan.
Mm. Det har varit islänningar.
Det har varit islänningar och så var spanjorer. Och, ja, jag vet inte. Nu sa vi både en tysk och vi sa en spanjor och sen dansk. Och så sa vi jobbo. Så det är lite blandat på de här nya som kommer. Och sen islänningen då i Kristian.
Du, en fråga du inte har fått förbereda dig och som en stor fråga kanske, men vad ser du för utveckling i handbollen i stort? Vad kommer, det pratas ju lite grann om nu, Jasmin Sota är ju inne på det då och då i sin blogg och sådär. Vad är framtiden? Går du att dra något sånt?
Alltså,
vilket håll går handbollen åt?
Alltså,
på toppnivå?
Nej, men jag tänkte på en sak som på vår tid så handlade det om att hålla upp ett försvar på 6-0 och vi skulle täcka och Mora skulle gå ett hörn. Sen var de väldigt offensiva, men nu tycker jag nästan att många har börjat blocka. Man ser Tobias Karlsson ibland i Flensburg att de blockar, och även om skyttarna är inne på 7 meter och skjuter så går målvakten sitt hörn. Och jag tycker det är intressant ändå, även om de skjuter hårdare än någonsin så finns det ändå ett sånt typ av samarbete som kanske inte är logiskt på något sätt, men Mats Olsson har också varit inne på det. Jag skrev själv någon blogg om det förra året i Viasat Sport, apropå målvakter, att lite som ishockey, de går längre och längre ut och täcker vinklar. Vi ser det på Sterbik, vi ser det på Wolf och även Landin och de svenska målvakterna också, att de kryper längre och längre ut och de blir mer och mer träffade, och man jagar inte räddningarna utan man hittar en bra position. Så det är väl en utveckling, men sen vet man inte hur snabbt spelet kan bli. Det går ju också i cykeln nu. Tycker jag de bästa lagen väljer lite vad de vill ha för matchspel ibland. Om de ska löpa så klarar de det. Om de ska ta det lugnt så behärskar de det. Men den här tornadahandbollen verkar jag ha lagt sig lite. Det är det här 7-6-spelet. Jag undrar om det kommer bli mycket 7-6 i detta mästerskap. Det finns ju coacher som gillar det, som Nikolaj. Men han hade det ett tag med Reineka Löven igår, såg och då vann de väl 10-12 matcher och alla hyllade han. Sen har han 6 raka förluster efter det. Så det, men alltså någon spår, någon trend, det, alltså, det är snabbare och snabbare, och jag menar det blir ju längre och längre spelare. Jag vet att Norge hade något projekt där på damsidan som skulle ta fram så långa spelare som möjligt, och så de haft
den här, fast du har en knatte
haft den, men bara för att de tog silver nu så gick han ut direkt efter. Nu måste det vara långa igen, ja. Så var det ett alternativ. Så det är väl bra om man kan få långa spelare givetvis. Men de här korta spelarna visar ändå att, som Sindrić och jag tänker på Jobbo tidigare, alltså, och jag tänker på Leka, alltså de har ju också någonting som de långa inte har. Men att spelet kommer gå snabbare till en viss nivå. Och sen det här kollektivet. Jag tycker någonstans att jag tycker många lag tänker mer kollektivt nu. Att man som både Varda och Tyskland då är lite förebilder. Och man kanske inte måste ha en Karabatis eller Mikkel Hansen för att vinna mästerskap längre. Ja, och det kan ju gagna oss. Och då behöver vi kanske inte flytta blicken och titta på exotiska platser. Utan jag tror det här, vi ska bygga precis som vi alltid har gjort. Även om jag tyckte det hade säkert varit kul att åka till Frankrike någon gång. Men sen handlar det också lite, alltså i Frankrike, det känns som de är större där generellt sett. Alltså det, man, vi får inte fram den typen av spelare här. Alltså de är ganska stora i vissa delar, både i Spanien och Frankrike. Och vi får inte fram den typen av spelare här, tror jag, lika naturligt som de får. Så vi får se vad vi har för kroppar och då får vi ha det vi har. Och
du bor ju i Norge och följer ju därmed i alla fall indirekt. Alltså, vad har ändå Norge gjort som, varför är de där? De har ju Sagosen då som är en av världens bästa, och det är ju såklart viktigt. Men annars, de är ju inte ännu så länge de största klubbarna. De flesta har vi sett passera elitserien, de har varit jättebra där. Va? Vad är det de har fått ihop? Berg är en bra tränare såklart.
De har en bra utbildning, de har kontinuerliga samlingar en gång i månaden på alla inhemska spelare. De samlas väldigt mycket, de lägger väldigt mycket resurser. De har Olympiatuppen där det finns tränare och fysiologer och allt möjligt som utbyter erfarenheter, där spelarna alltså de har bättre, de sätter igång program för dem på ett annat sätt som jag inte vet, det kanske var i Sverige också.
Det vi har ju haft några program eller har och målvaktsprogram.
Jag tror de lägger mer resurser och sen så tror jag inträdet med Berge, det hände ju något där när han kom in, han blev mycket tydligare hur de skulle agera. Det känns som att det här ibland, de hade ju lite spelare innan som var duktiga, Källing, Tveten, men den typen av spelare känns inte som de får plats längre. Nu är det kanske Sagosen som får göra någonting annorlunda ibland, men annars är det väldigt noga att varje spelare gör exakt det de blir tillsagda. Vi tittar på kanterna exempel med Björndal och Björnsen. Inte en gång de försöker gå ut och bryta en passning som kommer brett till en ytternia, även om det finns läge, utan det enda de gör, de är på linjen, de ska ta offensiva foul, kontra och ta sina lägen. Alltså väldigt tydliga arbetsuppgifter. Och jag kommer ihåg att fråga Fernandes en gång när jag var nere och träffade Oshibaye för många år sedan i Ciudad, hur det är att få den här lite mindre rollen som han fick där. Han skulle göra 2-3 saker på banan, och när han var i andra klubben och var en stor stjärna, då fick han nästan ett carte blanche, han fick göra vad han ville. Och han sa att det var hur han älskade det liksom. Det är så tydligt, jag får göra det, pang, och så gör han det. Och så den tydligheten som jag tror Norge infört också, vad var den ska göra, verkar passa dem. För jag tycker någonstans så är de lite mer individualistiska än vad vi svenskar är. Alltså vi är lite mer präglade av jantelagen här, tycker jag. Och de snackar ju ofta om den här janteloven där uppe i Norge. Men vi är ett snäpp längre. De är lite friare. Så han har ju liksom strypt det lite, men de har ju fortfarande kreativiteten kvar.
Bra, Martin. Jag tror vi ska sätta punkt då.
Okej.
Okay. Du lät förvånad. Du skulle kunna snacka
lite. Jag visste inte att det hade gått så lång tid. Men jag känner att jag börjar bli torr i munnen.
Bra. Nu ska det dra igång också. Det ska ju bli riktigt kul.
Ja,
bra. Tack så bra. Lycka till med er.
Ja, tack så mycket. Du med.